Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Jag sitter här på ett hotell i Göteborg med en mycket intressant kvinna som jag träffade första gången på föreläsningen uppe i Säffle. Och den här kvinnan, hon har gått den hårda vägen för att lära sig om beroende, om socker, om kost och om hälsa. Idag så åker hon land och rike runt och föreläser om sina erfarenheter. Välkommen Louise Haftell.
Tack snälla, vad roligt att vara här.
Hur står det till?
Det står jättebra till. Jag är fylld av glädje efter en härligt fullsatt föreläsning här i Göteborg. Och är på väg hem snart och sen vidare till Visby.
Låter superkul. Jag är så imponerad över att du åker land och rike runt och pratar om dina erfarenheter.
Det är så kul. Ja, det är roligt.
Då ska vi låta lyssnarna också få ta del av en del. På lite kort tid där, men en del av din resa. Men om vi börjar med bara vem Louise Haftell är på 30 sekunder.
Ja, jag är född 1974. Jag fyller 44 år i år. Jag är stolt mamma till 2 tonårsbarn. Gift med Niklas, har 2 hundar. Bor i Vallentuna, gammal avdankad chef som fick en 40-årskris. Gick ner massor i vikt. Så upp sig från ett välavlönat chefsjobb och blev sitt bästa jag.
Det var snyggt jobbat på 30 sekunder. Det är jättebra. Om vi då raskt ska komma in på den resa du har gjort som jag tycker är berörande. Går den att ge på en kort stund?
Absolut, inga problem. När jag var 7 år så vägdes vi i skolhälsovården. Jag vägde 33 kilo, alla andra vägde 26. Och då, den dagen blev jag tjock. Oj, väger jag mer än de andra tjejerna? Jaha, oj då, är det därför inte jag kan ha byxor i rätt centilång? Och så vidare, och så vidare. Och sen började jag banta när jag var 11. Och jag tror att det är den bantningen och den kaloriräkningen som har bidragit till att jag har faktiskt blivit väldigt, väldigt överviktig. För det jag lärde mig då var att äta så mycket som möjligt som innehöll så lite som möjligt. Så lite näring som möjligt helt enkelt. Var hungrig jämt och gick mellan 2 väldigt märkliga ätmönster. Antingen strikt kalorikontroll eller frosseri. Och det är det här som jag tror bygger övervikt. Aldrig mätt. Alltid sugen, alltid längtar efter något annat. Att unna sig, att belöna sig själv med sockret och livets goda. Bake-off kanelbullar, jalla drickyoghurt, lösgodis, pingvinstänger, frukostflingor och så vidare och så vidare.
Fick du någon hjälp i den vevan alltså när du var i typ tonåren? Eller sökte du någon hjälp?
Nej. Sen kan man ju komma ihåg att då var inte jag abnormt stor. Utan jag vägde liksom lite mer än mina kamrater. Utan det var ju inte så här att om det hade kommit någon dokumentärfilmare. Att de hade sagt, åh, vilket stort barn. Nej, måste vi göra en film om barnfetma. Så var det inte. Men det är ju så att jag kanske vägde 5-10 kilo mer. Men den riktigt stora övervikten, den kom ju först i 20-årsåldern. När jag hade bantat mig i form ordentligt efter alla Nutrilettkurer och viktväktarkurer. Och då någonstans runt 20, då tror jag tangerade en 3-siffrig vikt för första gången.
Okej. Men sökte du någon hjälp då?
Nej, så bara viktväktare och så. Och sen fick jag min styrpappa som var läkare att ringa Stefan Rössner. För Stefan Rössner var min husgud. Och då tänkte jag att får jag bli patient hos Stefan Rössner, då kommer jag att bli smal för alltid. Men Stefan Rössner tog inte emot mig. Attans. Jag var bitter i flera år. Men någon professionell hjälp fick jag inte. Men sen är det att jag gick ju ner i vikt med jämna mellanrum. Och jag kände mig ju inte oattraktiv eller ful. Utan jag hade ju ett fungerande socialt liv. Det var inte det att jag satt hemma och kände mig fet och olycklig. Utan jag kände, jag är snygg trots att jag är tjock. Och sen så kämpade jag varenda dag. Jag längtade efter något annat. Jag ville ha någonting annat, men på något sätt så fann jag mig i att jag är den överviktiga som inte kan bli smal. Mm. Så det här är oerhört dubbelt och det är svårt att greppa även för mig.
Mm.
För att jag blir inte klok på det. Jag gick på något sätt mellan hopp och förtvivlan att på måndag ska jag börja banta. Mm. Men jag är ändå bra som jag är, även om jag aldrig blir smal. Men jag ville ju liksom inte ha den här dagliga kampen.
Men fick du liksom perioder där du då verkligen försökte att gå ner i vikt och sen började du äta fel igen för att du inte mådde bra? Liksom. Kan man uttrycka det så?
Nej, man kan uttrycka det som att jag drabbades av Alfons Åberg-syndromet. Och det var att jag hade bantat tillräckligt länge och gått ner kanske. Så att jag hade gått på Viktväktarna 8 veckor och gått ner 8 kilo. Och sen så blir det en sån här mörk oktober ikväll och det är torsdag och sen tänker man, åh vad det är synd om mig som jämt är hungrig, nu vill jag fan inte äta på det här sättet längre, alla andra är smala utom jag, nej nu jäklar, nu ska jag unna mig. Och sen så pinnar jag ner till 7-Eleven och sen så tänkte jag, nu ska jag bara för ikväll unna mig 3 hekto lösgodis, och sen så åt jag det lösgodiset och njöt av bara den och kände, åh vad härligt det här var. Och sen så kom jag fram till, oj, nu har jag ätit sådär mycket så nu är det ändå kört. Så då kan jag lika gärna fortsätta äta imorgon också. Och då var det fredag. Och då köpte jag dillchips och vinettaglass och massa goda saker. Och sen tänkte jag, fan nu är det kört ändå. Då fortsätter jag äta över helgen och börjar på måndag.
Mm.
Så jag har alltså slitits mellan strikt kalorikontroll och frosseri av kolhydrater.
Mm.
Men det är det att jag har ju trott att det här att frosseri av kolhydrater, det är liksom det som har varit det normala på något sätt. Eller sammantaget har ju mitt ätmönster varit att just mellan frosseri av kolhydrater och strikt kalorikontroll. Det är ju det växelspelet som har varit det normala. Det vill säga att jag har inte hittat ett sätt att äta som jag har trott att alla andra gör. Men det är ju så att den mesta delen av min sockerkonsumtion har ju skett i det fördolda.
Mm.
Det är inte så mycket att jag har kanske gott och jo visst har jag gömt och så till viss del, men det har skett under transport.
Mm.
Alltså min bil har ju varit en rullande knarkakvart. Alltså där har det ju varit bananskal, det är ju för sig ganska oskyldigt, men tomma karamellkungenpåsar. I perioder har det ju liksom på riktigt knastrat av skinnsätena när jag satt mig i bilen av strösocker.
Mm.
För man har köpt tillräckligt många såna här sura nappar med sockeröverdrag. Och sen så tar man upp dem i påsen och sen så rasslar det ner det här sockret. Mm. Och sätter sig i sömmarna i sätet.
Men om jag förstår det rätt, det har inte varit någon riktig sån här deppighet eller någonting som du vill liksom trösta dig med den maten?
Absolut.
Det har varit
det också. Alltså, livet är ju utmanande för oss alla. Och mitt sockerberoende började när jag var 3 år gammal. Och det var inte direkt traumautlöst. Men det jag kommer ihåg att jag ramlade ner från en trappa. Det är mitt första minne av en sockerfylla. När jag blev tröstad med en bunke. Direkt ur bunken fick jag äta vispad grädde med massor med socker. Och jag kommer ihåg känslan välbehag. Och jag tänkte, är det här ett fabricerat minne? Är det någon som har berättat det här för mig? Men det är knappast någon vuxen i min omgivning som skulle ha stoltserat med att man tröstade mig med supersockrad grädde. Så jag tror faktiskt att det här är ett genuint minne. Så att min svaghet för socker och den här upplevelsen av en omedelbar belöning och tröst, det har jag sedan 3-årsåldern. Men sen fick det hela en annan vändning 1983. Den 18 februari 1983. Så fick jag mitt under en fredagkväll när det var notknäckarna på tv. Så ringer telefonen och vi får ett besked som kommer att förändra mitt liv. Och min mamma säger till mig, Lusse, din pappa är död. Han har skjutit sig i huvudet idag. Jag var 8 år gammal och jag slungades in i en värld av total tystnad och overklighet. För 1983 visste man ingenting om självmord, nästan. Jag är uppvuxen i en familj av barntroffs. De sökte hjälp för att få reda på hur man skulle hantera mig. Men det fanns liksom inte mycket att tillgå. Och då började jag knarka godis. Varje eftermiddag efter skolan för att stå ut med den här overklighetskänslan. Så hade jag pengar i handen, 1 kronor för att ringa för. Och varje eftermiddag gick jag till en otäck tobakshandlare som jag var rädd för på Döbensgatan i en tobaksaffär som blev min knarklangare. Och sen så kom jag där med mina 4 enkronor och sa, hur mycket får jag för det här? Och då åt jag lösgodis varje dag efter skolan. Jag gick på Franska skolan, gick Döbensgatan ner, handlade, åt godispåsen, tängde ner gatan ner fram till Runebergsgatan vid Humlegården, där min morfar och mormor bodde, där jag var istället för på fritids. Åt det här godiset och ingen såg. Så där började den typen. Så att man kan visst säga att sockermissbruket eller beroendet fick en djupare dimension. Fast jag tror faktiskt att jag hade det innan. Men sen så är det ju det att det här är ju något fruktansvärt som ingen ska behöva vara med om. Som jag hanterade med socker. Men det behöver inte bara vara såna här vidriga saker, utan det kan vara skit. Jag har fått ett jättejobbigt mejl. Nej, jag måste skära i budgeten med 5% när jag jobbar som chef. Det kan vara att barnen har vattkoppor. Det kan vara att kamremmen på bilen har gått. Allting som har varit jobbigt att hantera har jag lagrat i kropp och själ genom att svälja ner det med godis. Och de här lagret blev ganska fyllt till slut. Jag har ju som mest vägt 55 kilo mer än idag. Då var det jäkligt mycket lagerhyllor. Det var liksom, tänker på Ivar, lagerhyllan från Ikea. Liksom. Den var monterad runt min kropp och jäkligt proppfylld. Med alla känslor, allt obehag, all stress, all sorg runt omkring mig. Men det var inte det att jag alltid var stor. För sen tog jag ju, jag har ju ätit Senical som kom 99 som gör att man får kronisk diarré. Så det är såklart att man blir smal då. Jag har ätit Reductil som kom 2005. 2009 opererade jag min magsäck och skulle bli smal för alltid. Gick raskt ner 45 kilo. Men jag återupptäckte godiset. Och efter 2 år började jag gå upp igen. Och 2014, 5 år efter magsäcksoperationen, så tangerade jag återigen vid en 3-siffrig vikt. Så att det har ju gått upp och ner och ner och upp. Men jag känner inte igen mig i bilden av den här stackars överviktiga kvinnan som är ensam och olycklig och känner sig allmänt misslyckad. För så har det inte varit så. Jag har aldrig känt mig diskriminerad på grund av min vikt. Jag har, om man nu ska prata om sådana ytliga saker, så har jag alltid varit uppvaktad och känt mig liksom attraktiv och åtråvärd. Kanske inte i storlek 52-54, det är inte ens gick i vanliga kläder. Men annars så har det känts okej.
Har du funderat någon gång på, du har nämnt sockerberoende nu några gånger. Har du funderat på varför just du blev sockerberoende?
Ja, jag tror att jag vet att jag har en beroendeproblematik i min släkt. Min pappa var ju en mycket tjusig, framgångsrik man som söp i smyg. Ingen visste ju om att han levde rövare hemma och drack. Så att jag tänker att jag har tur som fick sockret och inte spriten.
Okay.
För jag tror att det här bara är en variant av det.
Vi ska kasta oss rast framåt, för jag vet att du har ett plan att passa. När kom vändningen? Alltså idag mår du förträffligt.
Vändningen kom när jag skulle fylla 40 år och blev på riktigt rädd för att dö. Då hade jag gått upp i vikt igen och jag kände att jag hade ju, eftersom jag är uppväxt i en läkarfamilj, så tror jag att jag har en enorm, alltså jag tror att det påverkar att jag har en sån enorm tilltro till läkarvetenskapen. Jag har ju alltid trott att en doktor ska fixa min övervikt på riktigt. Men då när man har provat Reductil, Senical, gått i terapi 100 omgångar och gjort en magsäcksoperation och sen hjälper inte det, då hamnade jag i en totalkris när jag var 40. Och sen så blev ju min pappa inte äldre än 40. Men det var ju en stor skillnad där. Han valde ju själv, eller valde och valde. Men han tog ju livet av sig. Jag ville ju inget annat än att leva. Så att jag kom till ett vägskäl. Att jag insåg att medicinen hjälper mig inte. Det är ingen, alltså läkarvetenskapen hjälper mig inte. Det är inte någon annan. Utan det är jag. Det är jag som måste ta ansvar för mitt eget liv. Om jag ska kunna orka och leva. Eller orka och leva, det låter fel. Ingen depression på det sättet. Utan jag var inte suicidal på något sätt. Utan att jag vill leva ett gott liv. Jag vill se mina barn växa upp. Jag vill se eventuella barnbarn växa upp. Och det gjorde att jag var tvungen att titta inåt och leta efter svaret inom mig själv. Och när jag var 40 år gammal började jag läsa då i desperation en bok som jag hade tyckt så illa om. Som jag läste 2007, som jag hade avfärdat som rent nonsens. Och det var Sockerbomben i din hjärna av Bitten Jonsson och Pia Nordström. Mm. Och där har jag berättat för Bitten som storskrattade. För att jag var i förnekelsens dimma 2007 och sa skitbok, dumma Bitten Jonsson, dumma Pia Nordström. Och 2014 köpte jag nästa upplaga och insåg att det här handlar om mig.
Mm.
Och då var jag så pass, alltså då hade jag provat allt kände jag. Mm. Så då insåg jag, herregud. Och då såg jag lösningen efter ett tag. Om det är socker som har gjort att jag har behövt kämpa så här mycket. Om det är socker som har skapat min övervikt. Då finns det ju en extremt bra lösning. Jag slutar äta socker. Då är kampen över. Och precis så var det.
Mm. Nu har du varit sockerfri i 4 år.
Jag har varit sockerfri i drygt 4 år. Jag gick, min kropp belönade mig och jag hade tur där. För jag gick ner ungefär 1 kilo i veckan. Då hade jag börjat på 33 kilo mer än idag. Jag visste inte att jag skulle gå ner så här mycket. För jag trodde, jag kunde aldrig se mig själv som normalviktig. För jag hatade ju BMI. Innerligt och djupt hatade jag BMI. Jag nästan såg ner på dem som var smala. Vad är det för jävla små benrangel, smala snorper, storlek 36? Fy fan liksom. Det är inget att sträva efter. Man ska ju ha lite hull. Men nu är jag ju själv en sån där snorpa i storlek 36. Och har varit viktstabil sedan 2,5 år tillbaka. Och här verkar kroppen ha hittat mig. Alltså det här verkar vara den form som kroppen vill ha mig.
Ja, fantastiskt. Kan du äta socker idag?
Jag äter absolut inte socker idag. Nej. Alltså jag äter ju hallon, jag äter jordgubbar, jag äter salami med 0,5 gram sockerhalt per 100 gram.
En halv godispåse skulle inte funka så bra.
Jag har inte ätit sånt godis överhuvudtaget på 4 år. Jag unnar mig att avstå. Ja. Och det är det som är grejen. Det handlar inte om mat egentligen. Det handlar om valet man gör innan man äter.
Mm.
Jag unnar mig hälsa. Jag unnar mig att avstå för det jag är värd.
Mm.
Det är liksom där jag har hamnat nu.
Mm.
Att jag inser att när jag går förbi, när karamellkungen kommer och häller i allt godis, då tänker jag, fy fan vad gott. Och sen så tänker jag att men min kvot är fylld för en livstid. Jag har ätit så mycket godis nu. Jag kan förnimma smaken i munnen. Men jag känner att det är inte värt det. Jag unnar mig att avstå ifrån det här. För det är inget som bygger upp min kropp. Det bara bryter ner. Och när jag står vid mejeridisken idag, då tänker jag så här, ska jag välja rysk yoghurt 17%? Eller ska jag välja yoghurten med 0,5% fett och som smakar päronsplitt och är fylld med socker? Vad är det som bygger upp mig? Ja, det är ju den ryska yoghurten, inte päronsplittyoghurten med en tiger på. Fast den lilla barnet Louise, om jag är trött, ledsen, har fått ett jävligt mejl eller en fruktansvärt hög faktura. Det är såklart att jag vill hälla i med päronsplitt. Men då måste jag ta ansvar för mig själv.
Precis. Vi ska också säga, om jag inte sa det i början, att du har också en blogg och du har en podd. Och podden sträcklyssnade jag på.
Ja, men vad
jag tyckte den var fantastisk.
Vad kul.
Och den, när jag fick se det här att den heter Unna sig eller Unna dig.
Unna dig, ja.
Unna dig. Så tänkte jag, men det var väldigt konstigt om man ska försöka inte äta socker. Att man har liksom unna. För, det, för mig så är det fredagsmys.
Mm.
Men du måste ta, även om de nämnt det några gånger, så måste du ta några av de här unna dig igen. För jag tycker det är, du har ju tagit det begreppet och vänt på det och gjort det helt genialiskt.
Ja, alltså unna dig är ju det som har förändrat mitt liv. Att jag har ju, när jag har haft en jävlig dag förut, då har jag åkt till Statoil och tänkt så här, åh, nu ska jag unna mig. Nu ska jag unna mig 3 pingvinstänger, en dubbeljapp och en drickyoghurt. Åh, vad jag är värd det här. Och sen tänkte jag då, natten till den 3 augusti 2014. Nej men herregud, jag har ju unnat mig ur form. Men eftersom det ordet och det begreppet har varit så kraftfullt för mig, tänkte jag, vad händer om jag helt enkelt vänder på det? Om jag unnar mig i form, om jag unnar mig att avstå ifrån det som inte är bra för mig, vad händer då? Det var ju det som var grejen. Det var ju då allting hände. Det var ju då som jag får kraft att välja den feta yoghurten istället för den fettsnåla sockrade yoghurten. Det är ju då jag får kraft att faktiskt välja en avokado istället för en påse godis. Nu låter det väldigt präktigt och äckligt, men det är ju faktiskt det det handlar om. Att se, det här är min kropp. Vad har jag gjort mot min kropp? Nej men gud, jag har ju inte byggt upp den. Jag har ju brutit ner den. Och det är en sorg i sig. Och det måste jag förlåta mig själv för. Men jag kan ju faktiskt göra ett annat val idag. Och varenda dag. Det här kanske låter som ett säljknep. Men varenda dag tänker jag när jag vaknar. Idag ska jag unna mig hälsa. Jag ska unna mig att avstå ifrån det som inte är bra för mig. Och tidigare så tänkte jag att jag ska unna mig en stabil och hälsosam vikt. Men det är ju ett normaltillstånd för mig nu. Så nu har jag bytt ut det mot jag belönar min kropp med rörelse.
Fantastiskt. Helt underbart. Jag vet att du har bråttom, så vi ska bara säga så här att ni som vill lyssna mer på Louise kan, för det första, mest lättåtkomliga är hennes podd. Men hon, som jag sa, åker också land och rike runt och föreläser, så är hon nära er, så passa på. Var finns du på sociala medier i övrigt?
På Instagram heter det nu för tiden Louise Haftell, och det är både svårt förnamn och efternamn, så jag vet inte hur jag har tänkt. Förut heter det Äntligen Sockerfri, men Louise, franska stavningen, L-O-U-I-S-E Haftell, H som är handduk, H-A-F-D-E-L-L understreck unna dig. Louise Haftell unna dig på Instagram, och sen så louisehaftell.se. Och sen så unna dig podden som finns där podden finns.
Kanon, jag ska länka till alla
de här. Vad trevligt, det ser jag fram emot.
Under den här podden.
Strålande.
Och när är nästa föreläsning?
Det är Visby den 27. Och sen så drar jag vidare till Östersund. Och jag ska till Luleå, jag ska till Gävle, Växjö och Karlskrona.
Låter fantastiskt. Stort, stort tack för att du ställde upp på den här supersnabba intervjun. Mm,
tack snälla.
Och stort, stort lycka till framöver.
Varmt tack.
Mm.
Tack.
Ha det gott.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you. Welcome back. And have fun.